Above the great west door of the renowned Westminster Abbey in London, England.
Ovanför den stora västra porten i den berömda Westminster Abbey i London står 10 statyer av kristna martyrer från 1900-talet. En av dem är Dietrich Bonhoeffer, en högt begåvad tysk teolog född 1906. Bonhoeffer blev en frispråkig kritiker av den nazisternas behandling av judar och andra. Han sattes i fängelse för sitt aktiva motstånd och avrättades slutligen i ett koncentrationsläger. Bonhoeffer var en produktiv författare och några av hans mest välkända verk är brev som välvilliga vakter hjälpte honom att smuggla ut från fängelset och som senare publicerades som anteckningar från fängelset. En av dessa brev var till hans bronsdotter som skulle gifta sig. Det innehåller bland annat dessa viktiga insikter. Äktenskap är mer än kärlek till varandra. I er kärlek ser ni bara varandra i hela världen. Men i äktenskapet är ni en länk i generationskedjan som Gud låter er få för att föra vidare till hans härlighet och som han kallar till sitt rike. I er kärlek ser ni bara er egen lyckas himmel. Men i äktenskapet har ni fått ett ansvar för världen och mänskligheten. Er kärlek är er egen privata egendom. Men äktenskapet är långt mer än något personligt. Det är en position, en institution. Precis som det är kronan och inte bara viljan att regera som gör kungen till den han är, så är det äktenskapet och inte bara er kärlek till varandra som förenar er i Guds och människors ögon. Så kärleken kommer från er, men äktenskapet kommer ovanifrån, från Gud. Slutcitat. Hur är äktenskapen mellan en man och en kvinna mer än deras kärlek till varandra och deras egen lycka, så det blir ett ansvar för världen och mänskligheten? Och hur kommer det ovanifrån, från Gud? För att förstå så måste vi börja från början. Profeter har uppenbarat att vi först fanns till som intelligenser, att vi skapades av Gud med andekroppar. Och på så sätt blev hans andebarn, söner och döttrar till himmelska föräldrar. Det kom en tid i denna andernas förjordiska existens när vår himmelska fader, för att främja hans önskan att ge oss tillfälle att gå framåt liksom han själv, och beredde en möjliggörande plan. I skrifterna har den fått många olika namn, bland annat frälsningsplanen, den stora lycksalighetsplanen och återlösningsplanen. De två viktigaste syftena med planen förklarades för Abraham med dessa ord. Och det stod en bland dem som var Gud lik, och han sa till dem som var med honom: vi ska gå ner, ty det finns plats där, och vi ska ta av dessa beståndsdelar, och vi ska göra en jord på vilka dessa kan bo. Och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. Och de som håller sitt första tillstånd ska få mera. Och de som håller sitt andra tillstånd ska tilldelas härlighet på sina huvuden i evigheters evighet. Tack vare vår himmelska fader hade vi redan blivit andevarelser. Nu erbjöd han oss en väg för att kunna fullända och fullkomliggöra denna varelse. Denna fysiska kropp är nödvändig för att vi ska kunna uppnå den härlighet som Gud själv åtnjuter. Om vi, medan vi var hos Gud i förutillvaron, skulle vilja delta i hans plan, eller med andra ord, hålla vårt första tillstånd, så skulle vi tilldelas en fysisk kropp när vi kom för att bo på den jord som han skapat för oss. Om vi sedan, i denna jordiska prövotid, väljer att göra allt vad Herren vår Gud befaller oss, har vi hållit vårt andra tillstånd. Det innebär att vi genom våra val visar Gud och oss själva vår hängivenhet och vår förmåga att leva efter hans himmelska lag även utan hans närvaro och i en fysisk kropp med alla dess krafter, passioner och begär. Skulle vi kunna tygla köttet så att det blev ett redskap för och inte herre över andan? Skulle vi kunna anförtros gudalika krafter både i tid och evighet, däribland förmågan att skapa liv? Skulle vi som individer kunna övervinna det onda? De som gjorde det skulle tilldelas härlighet på sin huvuden i evigheters evighet. En mycket aspekt av denna härlighet är att uppstå, att bli odödlig och få en förhärlig fysisk kropp. Inte undra på att vi ropar av glädje över dessa storslagna möjligheter och löften. Det krävs minst fyra saker för att lyckas med denna gudomliga plan. För det första så skapades jorden för att vi skulle bo där. Hur skapelsen i detalj gick till vet vi inte. Men vi vet att den inte var någon tillfällighet, utan att skapelsen leddes av Fadern och genomfördes av Jesus Kristus. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Det andra är jordlivets villkor. Adam och Eva handlade för alla som valt att delta i Faderns underbara lyxalighetsplan. Deras fall skapade de villkor som behövdes för vår fysiska födelse och för vår jordiska erfarenheter och insikter utanför Guds närhet. Med fallet kom en medvetenhet om gott och ont och om den gudagiva förmågan att välja. Fallet förde till sist med sig den fysiska död som behövdes för att göra vår tid i dödligheten tillfällig, så att vi inte skulle leva för evigt i våra synder. För det tredje, återlösningen från fallet. Vi ser den roll som döden spelar i vår himmelska faders plan, men den planen vore utan verkan om det inte fanns något sätt att övervinna både den fysiska och den andliga döden till slut. Därför led och dog en frälsare, Guds enfödde son, Jesus Kristus, för att sona Adam och Evas överträdelse. Gjorde därigenom uppståndelsen och odödligheten möjlig för alla människor. Eftersom ingen av oss kommer att ha varit fullkomligt lydiga till evangeliets lag, så återlöser hans försoning oss också från våra synder på villkor att vi omvänder oss. Men frälsarens försonande nåd blev det möjligt att få våra synder förlåtna och själen helgad. Vi kan bli andligt på nyttfödda och förlikas med Gud. Vår andliga död, skilsmässan från Gud, kommer att upphöra. För det fjärde och det sista så behövs förverkligandet av vår fysiska födelse och påföljande andliga på nyttfödelse för att komma in i Guds rike. För att utföra hans verk att upphöja oss liksom han själv befallde Gud att män och kvinnor skulle gifta sig och föda barn. På så sätt skapade de i kompanjonskap med Gud de fysiska kroppar som behövs för provet här på jorden och som är nödvändigt för att få en evig härlighet hos honom. Han befallde också att föräldrar skulle bilda familj och fostra sina barn i ljus och sanning och leda dem till ett hopp i Kristus. Fadern befallde oss: undervisa dina barn om detta oförbehållsamt och säg: eftersom ni föddes in i världen genom vatten och blod och anden som jag har skapat och på så sätt av stoffet blev en levande själ, så måste även ni födas på nytt in i himmelriket av vatten och av den heliga anden och bli renade genom blod, ja, min enföddes blod, så att ni kan bli heliggjorda från all synd och åtnjuta det eviga livets ord i den här världen och evigt liv i den kommande världen, ja, odödlig härlighet. När vi vet varför vi lämnade vår himmelska faders närhet och vad som krävs för att återvända och bli upphöjd hos honom, framgår det mycket tydligt att ingenting med vår tid på jorden kan vara viktigare än att ha fötts fysiskt och blivit andligt på nytt född. De två förutsättningarna för evigt liv. Det här är, för att använda Dietrich Bonhoeffers ord, äktenskapets institution, det ansvar inför mänskligheten som den här gudomliga institutionen ovanifrån från Gud har. Det är länken i generationskedjan, både här och här efter, det vill säga himlens ordning. En familj byggd på äktenskapet mellan en man och en kvinna ger den bästa omgivningen för att Guds plan ska lyckas. En omgivning där barn kan födas, barn som kommer rena och oskyldiga från Gud. Och en omgivning där de kan lära och förberedas för det som behövs för ett lyckosamt jordeliv och evigt liv i den kommande världen. Ett tillräckligt antal familjer byggda på sådana äktenskap är livsviktigt för att samhället ska kunna överleva och blomstra. Det är därför samhällen och nationer i allmänhet har uppmuntrat och skyddat äktenskapet och familjen som gynnande institutioner. Det har aldrig handlat om bara kärleken och de vuxnas lycka. De samhällsvetenskapliga argumenten som talar för äktenskap och för familjer som leds av en gift man och kvinna är övertygande. Så vi varnar vidare för att familjens upplösning kommer att frambringa de stora olyckor över enskilda människor, samhällen och nationer som förutsagts av forntida och nutida profeter. Men våra krav på äktenskapets och familjens roll vilar inte på samhällets vetenskap utan på sanningen att de är Guds skapelser. Det är han som i begynnelsen skapade Adam och Eva i sin avbild till man och kvinna och förenade dem som man och hustru för att bli ett kött och föröka sig och uppfylla jorden. Varje individ bär den gudomliga avbilden, men det är i den äktenskapliga föreningen av man och kvinna till ett kött som vi får den kanske mest fullständiga innebörden av att vi har skapats i Guds avbild, man och kvinna. Varken vi eller någon annan dödlig kan förändra äktenskapets gudomliga ordning. Det är inte ett mänskligt påhitt. Ett sådant äktenskap kommer verkligen ovanifrån från Gud och är lika mycket en del av lyxhelighetsplanen som fallet och försoningen. I den förjordiska världen gjorde Satan uppror mot Gud och Guds plan. Och hans motstånd bara växer. Han kämpar för att avskräcka från äktenskap och familjebildning. Och där äktenskap och familjer skapas så gör han vad han kan för att förstöra dem. Han angriper allt som är heligt med människans sexualitet. Driver ut det ur äktenskapets sammanhang med, som det verkar, oändligt många olika slags omoraliska tankar och gärningar. Han försöker övertala män och kvinnor att äktenskapet och familjens prioriteter kan ignoreras eller överges eller åtminstone ges lägre vikt än karriär eller andra prestationer och kampen för självförverkligande och egen frihet. Motståndaren är förstås nöjd när föräldrar underlåter att undervisa och lära sina barn att tro på Kristus, omvända sig och bli andligt födda på nytt. Bröder och systrar, det finns mycket som är gott och mycket är viktigt, men det finns bara några få som är livsviktiga. Att tillkännage grundläggande sanningar om äktenskapet och familjen är inte att förbese eller förringa uppoffringars och framgångars betydelse för de som idag inte lever så. Några av er förnekas äktenskapets välsignelse på grund av till exempel brist på värdiga kandidater, dragning till samma kön, fysiska eller mentala funktionshinder eller helt enkelt rädslan att misslyckas som åtminstone för stunden överskuggar tron. Eller ni har kanske gift er, men äktenskapet tog slut och ni lämnades ensamma att klara av vad två knappt klarar tillsammans. Några av er som är gifta kan inte få barn trots överviljande önskan och vädjande böner. Trots allt har alla gåvor, alla har talanger, alla kan bidra till att utveckla den gudomliga planen i varje generation. Mycket som är bra och viktigt, ja ibland till och med allt som behövs just nu, kan uppnås under mindre idealiska omständigheter. Så många av er gör ert allra bästa. Och när ni som bär de tyngsta bördorna här på jorden står upp och försvarar Guds plan att upphöja sina barn, är vi alla redo att stödja er. Vi vittnar med tillförsikt om att Jesu Kristi försoning har förutsätts och till slut ska kompensera alla försakelser och förluster för de som vänder sig till honom. Ingen är förutbestämd att få mindre än allt vad fadern har för sina barn. En ung mor anförtrodde mig nyligen att hon var orolig för att inte klara av denna högsta av kallelser. Jag kände att frågan som hon oroade sig för inte var någon stor sak och att hon inte behövde oroa sig. Hon klarade sig bra. Men jag visste att hon bara ville behaga Gud och hedra hans förtroende. Jag sa några ord till tröst och i mitt hjärta vädjade om att Gud, hennes himmelske fader, skulle lyfta henne med sin kärlek och att han hade behag i hennes sätt att utföra hans verk. Och det är min bön för oss alla idag. Måtte var och en få bekräftelse på att Gud är nöjd med oss. Måtte äktenskapet och familjerna blomstra. Och vare sig det är vår lott att ha fullheten av dessa välsignelser eller ej. Må Herrens nåd ge oss glädje nu och tro på säkra kommande löften. I Jesu Kristi namn. Amen.